En podcast från Aftonbladet.
Vem blir vi förälskade i? Psykoanalysen hävdar att vi blir förälskade i någon som påminner oss om de personer vi älskade under barndomen. Mannen förälskar sig i en kvinna som psykiskt eller fysiskt liknar modern. Och kvinnan är någon som liknar fadern. Det kan även röra sig om någon annan förutsatt att denne tillhör barndomen. Psykoanalysens paradigm kräver att allt viktigt som sker under vuxenlivet återupprepar någonting som hänt under barndomen. För psykoanalysen är allt hågkomst. Även förälskelsen. Ti amo, Johanna Frändén.
Åh, vad vackert.
Mm, jag älskar dig.
Anki-io.
Heter boken alltså, som jag läste ur.
Tänkte lägga in på en platonskt sätt.
Just det. Francesco Alberoni heter han. Italiensk höjdarsociolog. Mest känd nog för den här boken som heter Jag älskar dig på svenska. Där han då reder ut det här med kärlek. Och du fattar att jag går lite med Valentinhoven här. Alla hjärtans dag har ju firats. Och ja, eftersom Alberoni är Alberoni och Alberoni är italienare, så har han ju också i andra sammanhang då naturligtvis accepterat fotboll som en perfekt analogi för livet. Så jag tänkte att vi kan använda honom i vår podcast Radikal lite för att förklara det här med varför man väljer lagen man älskar.
Aha.
Han kanske har något där, tänker jag.
Då i så fall blir det ju min fråga direkt, varför vissa då ärver ett lag av pappa, är det ju ofta, och varför vissa nästan tvångsmässigt tar liksom, ja, ofta ett motståndarlag eller en jätterival till pappas lag. Men då är vi ju inne på den oidipala fasen kanske. Jag kanske förekommer saker och ting här.
Ja, det kan mycket väl vara så. Jag tänker också att det handlar lite om hur hel far och mor är i sin person och sitt psyke. Alltså det kan ju förekomma att en far är i samklang, att fars personlighet är som fars lag. Har han misslyckats i det så blir det något helt annat ju. Har du liksom en misshandlande far som typ håller på Tottenham, så kanske du bör hålla på Arsenal istället.
Det kan nog stämma. Då kanske vi är inne på inte psykoanalys utan bara typ bra beslutsfattande.
Kan vara så. Jag vet inte. Det kan vara så att det är själva det är mamma eller pappa man förälskar sig i. Och låt mig ta mig själv som exempel då. Jag växte upp med en mamma som var är konstnär, som var liksom bekräftande och älskade mig på alla sätt. Men hon fick också på sitt sätt att anpassa sig till en annan dominant kraft i närområdet. Alltså min pappa då. Som dessutom var bättre på fotboll än vad hon var. Det jag kan säga mamma är väl att det finns också i hennes person kanske något mått av brist på eller underskott på självförverkligande. Hon hade kunnat bli en ännu större och bättre konstnär kanske, om hon hade varit lite tuffare. Då hade hon fått ut mer. Så jag började hålla på Tottenham. Och jag kan se den. Det kanske är mamma jag älskar när jag står där på White Hart Lane eller Tottenham Hotspur Stadium.
Ja, just det.
Jag vet inte, man börjar tänka på sånt här också när man själv blir förälder. Om mina döttrar då ska hitta ett lag som på något sätt påminner om mig, och vilka skulle de börja hålla på i så fall? Och alltså självbeskrivelse är ju en problematisk genre, men jag skulle säga att jag är lite mesig. Jag är samtidigt i mina yttre förhållanden fast i någon sorts borgerligt livshjul som gör att jag upplever en relativ fattigdom, som det heter. Och jag vet att jag kanske borde vara lite bättre på det jag gör, karriärsmässigt inte minst då, men jag investerar inte all den tiden som det krävs, för jag prioriterar kanske annat.
Okay, det är jättemycket jag vill invända mot här. Alltså 15 saker säkert. Men okej, okay,
you fortsätt. Go.
Nej, men Jag tycker inte du är mesig.
Tack.
Hur skulle du vara bättre på det du gör? Och vad då relativ fattigdom? Ja, nej, ja, okej. Det här får vi ta. Det kanske är utanför podden vi ska reda ut det. Det är ju inte säkert att alla är jätteintresserade. Men...
Jag försökte bara leda in att de kanske kunde bli Tottenham de också. Men du vill styra dem åt annat håll, det du säger. Det är just så här det här jag menar. Att det kan vara så att jag upplever att jag borde kunna styra in dem på mitt lag. Men att de kanske hamnar helt annanstans istället. Som är mer i linje med.
Jag skyller på lite att jag har tågat mig genom Europa hem till Paris på en ganska kort tid och är alltså lite slö i skallen. Ja, nu förstår jag vart du ville komma någonstans. Jag vill också flika in här så att lyssnarna känner till detta. Att jag har gjort mitt till för att dina barn, framförallt din första dotter, ska bryta med liksom den här faders vad ska man säga, laget. Och gav ju er eller henne en PSG-spark direkt. Som jag förstod det som aldrig riktigt har blivit använd.
Men den gick sönder.
Den gick sönder,
det var
ja,
jävla
det.
Synd faktiskt.
Superotur.
Det var lite dålig kvalitet i den.
Just det.
Det blev någon reva och lite fläckar på. Så.
Då tar jag kanske tillbaks den, om det är så det ska vara. Det finns många barn som hade tyckt att PSG var en fin klubb att få, förstår du?
Just det. Ja, jag kan väl i alla fall utgå från om jag ska göra självanalysen att de kanske inte kommer bli Marseille, tänker jag.
Nej. Det kan i alla fall inte om de kommer på språkläger hemma hos mig.
Nej, det är ett argument. Det enda argument jag kommer på emot faktiskt. Ja, och själv så började du hålla på Leksand. Jag vet inte vad det säger om din...
Nej,
om pappa
det kommer
groggen.
Från pappa. Men jag såg också faktiskt här någon jag rotade igenom några gamla lådor att jag hade en sån liten Leksandströja som är alltså gjord för den var så liten som att den skulle passa på ett foster, men det är väl inte det som fortfarande finns kvar.
Det är som att man föds i tröjan.
Ja,
i bokstavlig bemärkelse.
Verkligen så. Det är liksom första stoppet så.
Just det.
Ut ur magen eller fittan och in i tröjan. Ja, men det är, alla vet väl hur det går till när man föds.
Ja.
Sluta nu. Där kom det lilla borgerliga skrattet där.
Ja, just det. Du ser. Ja. Vi får se vad det blir. Hur har tågandet gått?
Bra. Vi hade ju lite som, vad ska man säga, motto för några år sedan. Den Rufus Wainwright-raden. Why am I always on a plane or a fast train? Why am I always on a plane or a fast train? Men jag sitter ju förhållandevis ofta på ganska långsamma tåg. Mm. Så att det tog sina 15 timmar att ta sig från Köpenhamn till Bryssel igår. Det går inte att åka hela vägen till Paris om man vill komma fram samma dygn. Liksom.
Ja, just det.
Så fick jag sova över hos en kompis. Och nu har jag kommit tillbaka till Paris inför kvällens stora match. Det här, ni kan resultatet redan när ni lyssnar på podden mellan PSG och Real Madrid. Men jag måste säga att jag är lite... Ja, det händer fortfarande någonting med mig när vår CL drar igång, eller vad vi ska kalla det, utslags. Det är liksom ett vårtecken. Jag tycker verkligen det.
Håller med.
Man har inte hört hymnen på länge och sådär. Och så helt plötsligt hör man den och det ligger en helt annan förväntan i luften. Både på triumfer såklart, men också att allt det händer, det går åt rätt håll. Det blir ljusare. Knopparna hade slagit ut här på ett träd vid huset precis när jag kom hem och så. Lite så här pavlovskt nästan att höra. Och höra Champions League-hymnen just på vårkanten.
Just det. Först knopparna och sen PSG. Det är så det brukar slås ut i den turen ungefär.
Ja, exakt. Mm. Precis.
Karim ska hem. Det är ju kul. Eller hem, men till Frankrike i alla fall.
Mm. Ja, precis. Jag såg att det var någon som kallade det här Derby du Mbappé. Fyndigt. Kanalen till mig. Det var ju... det kommer mycket fokus såklart på Kylian ikväll och han sa ju häromdagen att den här typen av match kan ju ändra framtidsplanerna och det var det ena med det andra. Tyckte jag lät lite övermaga, men ändå.
Ja, laddat i alla fall, hur som helst.
Laddat är det.
Ja.
Vad gjorde du på Alla hjärtans dag? Jag åkte ju tåg i 15 timmar.
Ja, jag var väl lite i synk med dig för att säga. Jag fick hem min kärlek från ditt Paris med belgisk brysselchoklad. Så att lite synk fanns det ändå.
Vad bra att du har liksom, så att säga, alltid täckning i Paris, det är ju bra.
Det är ett krav jag har. Vi får se vad som händer. Vad plockar du med dig mer från Europa då? Fotbollswise, om vi ska ta oss dit till slut.
Ja, vi ska ta oss dit. Jag har ju haft en bedrövlig vecka och helg, framförallt helg. Jag har ju umgått så där intensivt som man nästan bara gör när man är tonåring. Så har man några kompisar som när man träffas så här, även om man är då har glidit in på över 40 och ses och så, du vet, man börjar med, alltså klockan ringer eller man går upp vid, inte vet jag, 8:30. En vaknar tidigare för hon har barn och en annan vaknar mycket senare på grund av hon har barn i normala fall och jag som är vaknar någonstans i mitten. Så pratar man, pratar, pratar och så slutar man prata vid 1 på natten och så sover man och sen så börjar man prata igen. Så jag har liksom inte riktigt hunnit ta in någonting, jag har inte sett någon fotboll och då här är två helt ointresserade, fotbollsointresserade vänner. Så jag har inte tagit med mig någonting från helgen mer än att vår vän, eller ja, vår före detta vän i alla fall, Thomas Müller, har gjort anklagats för att ha gjort en Kurt Zuma. Det här var ju så, jag var så traumatiserad så det gick inte att prata om det här i förra veckans podd, Simon. Du vet, vi lyfte det lite på förhand. Ska vi göra något på den här kattsparken? Men nej, det gick inte, jag kände att det gick inte riktigt för mig. Det finns bara ett sånt liksom bottenlöst förakt för hur man kan behandla en katt. Och plus allt annat då som ändå är omdömet i att lägga ut det på sociala medier och allt det där. Så. Men det Thomas Müller har råkat på eller fått kritik för är inte långt ifrån lika allvarligt såklart. Men PETA, alltså den här internationella djurrättsorganisationen, har ändå gått ut och höjt ett varningsfinger kan man väl säga. Thomas Müller är hästägare, undrar om han är travhästägare rent av. Alltså hästuppfödare tillsammans med sin fru Lisa som också tävlar tydligen. Parentes för reflektion, har tyskar de coolaste wagsen?
Ja, det är väl fullt möjligt. Det senaste beviset som tillkom där var väl att det kom in tips som det gör till en tabloid i förra veckan om att Mesut Özils fru, svenska fru, var ju hemma i Göteborg och syntes på någon sån här kebabsylta där det fanns bilder ifrån. Tyckte jag var fint.
Du ser. Precis.
Coolt.
Vi har ju också, vad heter det, Bastian Schweinsteigers fru som också är
Angela
lite
Merkel.
värre.
Nej,
Angela Merkel.
det var inte Schweinsteiger väl, hon, det var Poldi var det, som hon Podolski, alltså som det ryktades om att hon skulle ha någon sorts affär med, vilket hade varit fantastiskt roligt om det hade stämt.
Motti Merkel.
Just det.
Ja, då hade du fått gå tillbaka till den här inledningen på den här podden och göra någon form av psykoanalys på det. Ja, Thomas Müller i alla fall och hans fru Lisa föder upp hästar. Jag låter det vara osagt till vilket syfte, men bland annat för att
Sparka
fortan.
på.
Ja, nej då. Inte riktigt, men de säljer alltså hästsperma.
Reiten selbst fasziniert mich eben, die Harmonie herzustellen zwischen zwei Lebewesen.
Kommer du ihåg, det var en tid när vi hade en travsajt. Den finns väl fortfarande kvar, men det var väldigt mycket rubriker på Peter Forsbergs hästsperma och hit och dit. Alltså, hästsperma är ju en undergenre inom kvällstidningsjournalistiken som är
satt på undantalet igen kanske de senaste åren, tyvärr.
Ja, väldigt mycket. Det var det jag kände också. Det var länge sedan jag läste en hästsperma-rubrik. Men här har vi i alla fall då, för att när de skulle in i vad man ändå kallar den reproduktiva årstiden så har hästen Davy, som är en av som finns med i Müllers stall då, i dubbel bemärkelse, blivit trängd på något sätt och alltså halkat och trillat och skadat sig så att den är inte riktigt i form och Thomas Müller säger själv att ja, det blev en liten olyckshändelse och där vi behöver vila lite grann och ja, hämta sig på något sätt. Och PETA har gått in och sagt att det här är var det sexuellt våld mot en häst.
Så pass.
För att de menar att den här typen av vad säger man, avel då, eller är väldigt, att den är lite tvångsmässig och inte alltid så trevlig för hästarna. Vi kanske kan säga, det var nog en hingst när jag tänkte, för det var nog inte en tjejhäst med tanke på sperman.
Välkommen till biologikursen.
Exakt. Ja, It's horrible that self-proclaimed horse lovers force animals in their care to perform unnatural sexual acts to profit from it. PETA, inte liksom lägger inget mellan, kan man säga, med Thomas Müller.
Nej, det låter ju hårt ändå. Alltså, det känns som att det är en ganska etablerad form av aktiviteter där. Alltså ja. Inte bara hästsperma per se, utan att man tvingar eller utvinner den på något vis.
Just det. Ja, om du ändå skulle vilja lägga rabarber...
Gå till avel.
Så är det 200 euro för en shot av Müllers hästsperma.
Ja, hans häst då. Ja, nej, jag vet inte. Kanske inte det. Det kan ju bli min samling sådär. Så jag tänker, om Erik Niva nu har claimat hela fotbollströjegrejen, så skulle det kunna vara min lilla grej. Sergio Ramos känns väl som att det kanske är den hela graalen i det sammanhanget.
Hans just det.
Sevillianska, andalusiska fullblod, det kommer inte vara gratis, men shot därifrån.
Nej, det har du helt rätt i.
Tänker jag.
Ja, det är bra.
Säkert det är bra massa bitcoins för en sån.
Exakt så. Ja, det var lite, jag blev lite beklämd av detta ändå. Man gillar ju Thomas Müller och man gillar ju generellt idrottare eller fotbollshjältar som ägnar sig åt inte så jävla väntade saker om efter karriären eller vid sidan av karriären. Vi lyfter ju Fabio Contrao en dag som har köpt en fiskebåt och står och rensar fisk.
Han utvinner ingen, nej. Han har fått peta på sig.
Rom, möjligtvis.
Mjölke. Ja, nej,
kanske berätta inte om det. Vad du har plockat upp då.
För ja, jag har plockat upp ännu deppigare och inget nytt under solen, fast kanske ändå. Lite den här grundfrågan om hur man lyckas i den moderna fotbollen. Vilken är den? Jag tänker lite Nils van der Poels 60-sidig dokument om hur han vad som låg bakom i arbetsväg då, hans dubbla OS-guld och så. I fotbollen är det mycket lättare än så. Och aktualiserat bland annat då i mitt Tottenham, att nu pratas det igen om att Enic ska sälja, att vår västindiska skatteflykting vill sälja klubben, vilket får ganska många att jubla att de är snåla och så ska vi få in en ny ägare. Det lär väl inte hända den gången heller, men att det är liksom en viktig fråga för supportrar, för att det är ju den enkla vägen till att lyckas inom fotbollen, den enda liksom självklara vägen att lyckas är att du får en rik och bra ägare som inte lägger några fingrar eller besparingskrav emellan, utan bara vräker in pengar i klubben. Då blir du Manchester City eller PSG eller Chelsea eller vad det nu kan vara.
Men sjukt ändå när man bara säger det så. Alltså jag vet ju att det är så här. Men det är ju otroligt deppigt och lite osportsligt att det är så det går till.
Ja, det är ju
lite
verkligen det.
Alert för en banal spaning. Men bara, du slog det mig att det är ju verkligen det enda sättet, ja. Det går inte att göra på något annat sätt i princip.
Ja, det är väl det som gör att den är så briljant, att den är, man ser den nästan inte för att den är så oerhört uppenbar. Att det är så jävla sjukt att det är på det sättet, men på det sättet är det. Och så tänker jag på helgen som gick då, vad vi fick se då, eller om vi ska vara helt ärliga då, vi som tågar och passar barn, det som vi inte riktigt såg men kanske läste om. Ett kort svep från en av Europas största, mest penningstinna ligor, The Championship, andra ligan i England. Först och främst då Barnsley, som vi har visst svensk intresse i nu, på ledarsidan då. Du har en vd som Khalid El Ahmad har, då för detta scout i Djurgården. Och sen efter det i...
Vad roligt att jag tänkte när du sa på ledarsidan att jag tänkte att det var Aftonbladet.
Skulle lätt kunna vara.
Håller Jonas Sima på Barnsley, tänkte jag. Men så var det inte.
Nej, jag tror inte att Barnsley håller på Aftonbladets ledarsida heller, om vi ska vara sådana.
Tråkigt.
De har ju en klubbsekreterare som också är svensk då, David Wernersson, och då sen ett par månader tillbaka Poyas Baggi också som tränar laget. Poja, det är väl det som har skrivits om då, som slog klubbrekord, 11 raka matcher från att han började utan vinst. De vann ju nu i helgen då Barnsley äntligen mot QPR, första 3 poängen på 101 dagar. Bilderna när de firar den segern, målskyttarna, så gör de det under en stor banderoll där det står Conway out. Supporterna sjunger We want Conway out. Ingen enskild företeelse. De har protesterat mot ägarna då i länge, både ägarna och ledningen, som missköter klubben, som man upplever det då. Och de var inte ensamma om det här då. Birmingham med kinesiska ägare, stora, stora protester för dem då, spelade i fredags här. Supportrar med såna vita ansiktsmasker, inte covidmasker, utan för att, som täckte hela ansiktet då. Det var deras sätt att visa att vi har en ansiktslös ägare i den här klubben som inte är delaktig överhuvudtaget. Reading, också med kinesiska ägare, som då klagat i år, protesterat för att det kommer ingen kommunikation från klubben, allting blir sämre, och det är uselt. Så tre stycken klubbar där det var stora supportprotester under helgen mot, riktat mot ägarna och ledningen. Jag tänkte att vi kan fördjupa oss lite just i Barnsley, eftersom då vi har, ja, de är intressanta av flera skäl egentligen, inte bara för att det då är svensk styrt på vissa sätt och en trappa ner från ägarna. För att det är en fascinerande historia också. De var ju uppe och kvalade till Premier League då förra våren. Riktig sån succéhistoria. Tre matcher från att gå upp i Premier League. Torskade mot Swansea, vill jag säga. Jag ska inte factchecka den nu, för jag har inte gjort det förut. De var en sån där, ja, alltså liten klubb, klassisk klubb uppe från Yorkshire, Northern Soul, gruvsamhälle, en kvarts miljon invånare, som då har fått in en ägare som, ja, Billy Bean var involverad då, den här Moneyball-guren, köper unga spelare, spelar offensiv fotboll, gegenpressing, fart och fläkt, och dessutom gick det väldigt bra då. Och sen dess då så allting bara helt plötsligt blivit skit, och då accentuerat av att supportrarna är oerhört trötta på ägarna och bristen på dialog. Man ska säga att El Amado, den svenska veden, har ställt upp på någon sån här dialog med supportrarna, någon sån Q&A-grej. Men mycket kritik. Och deras ägarkonstellation är då speciellt spännande för att den också är tecken på en annan form av ägande inom då den här moderna fotbollen. Barnsley ägs då av det som heter Pacific Media Group, styrt av just den här Paul Conway som vi pratade om, och en kinesamerikansk hotellmagnat eller finansman som heter Qian Li. Li säger mycket bra saker. Han pratar om långsiktighet, om tillväxt, och har då ägt klubben i fyra år nu. Och när han köper klubbar så ser han att han börjar alltid med att titta på akademin. Om den är välskött så finns det tillväxtpotential. Han säger så här: you can't be successful with a football club if you don't have the support of the fans behind you. To do this, you always have to be aware of the culture in which the club and its fans operate and then adapt it as an investor. Perfekt ju, alltså precis som man ska säga. Men Pacific Media Group, kan man väl säga, de representerar lite den här tredje vågen av ägande i den moderna fotbollen. Vi vet ju helt då, det började med oligarkerna som kom in, Chelsea först och så massor efter det. Därefter så kom det statliga ägandet med Qatar och, ja, Newcastle nu senast och störst. Såklart, det som Pacific Media Group är ju då den här andra sortens ägande med miljardärer som skaffar sig en hel portfölj av klubbar för att kunna dra nytta av synergieffekterna som det ger att ha flera klubbar på i olika länder. Till exempel, såklart,
sprida ut riskerna som man brukar kalla det i aktiesammanhang.
Absolut så. Och liksom kunna dra lärdomar av varandra och skicka spelare mellan klubbarna och sådär. Vi har ju Red Bull såklart då, en sån tydlig liksom struktur och hierarki från minifoppas Leipzig och ner via Salzburg och hela vägen till de här Bragantino i Brasilien. City Group förstås med en City som kronan och sen massor med klubbar i, det är Melbourne och det är Sydamerika och det är Indien och det är Japan och Girona, där då en stor del av klubben också ägs av Pep Guardiolas brorsa, vilket ju bara det helt otroligt.
Pere
tror jag.
Precis, då brukar jag säga Pere. Han är ju agent från början. Till Andres Iniesta, inte minst.
Ja, du ser. Allting är skit med den moderna fotbollen.
Ja, fast det smidiga kontraktsförlängningar ändå i Barcelona, tänkte jag där ett tag.
Det blev ju det. Nej, men att, alltså, samma sak där, att det är så bizarrt så att ingen orkar opponera sig ens. De här PMG, Pacific Media Group, har gått lite mer under raden och de köper mindre klubbar. De köpte Nice först, ungefär samtidigt som vi var där och bevakade fotbolls-EM. Och när Zlatan slutade landslaget. Och där gick det ganska bra. De byggde upp akademin och träningsanläggningen och gjorde bra resultat. Och det var Vieira in och Lucien Favre som var toppentränare för Le Gym. Så att när de väl sålde Le Gym så gjorde de det med en både stor vinst och enorma belopp. Liksom. Det blev den dyraste klubben i fransk fotbollshistoria. Dyraste försäljningen av en klubb. Till och med dyrare än PSG när Qatar klev in.
Mm.
Och sen dess då så har PMG köpt ytterligare 6 klubbar. De senast nu Den Bosch som ligger då 14:e i holländska andra ligan. Mm. De har köpt Nancy som ligger dundersist i Ligue 2. Har vunnit 3 av 24 matcher.
Ja.
Barnsley då. 3 vinster på 30 matcher. FC Thun, förlåt man med FF, 5:a i schweiziska andra ligan. Åstende som ligger 14:e i belgiska ligan. Och Esbjerg då som nu ligger 8:a i Danmark.
Sjukt, av de där så känns det som att jag åkte tåg igenom 80% av de städerna du räknade upp precis igår.
Du skulle kunna ta över någon av dem.
Ja, precis. Jag hade lite dåligt med så anknytningstid då för att stanna och lägga ett bud. Men,
om du fick välja en?
Åstende.
Åstende. Du hade trivts så jävla bra i Åstende.
Tror jag också.
Mm. Qian Li då har gett... förlitat sig väldigt tungt på en ung fransman som heter Gauthier Ganay, ung fransk jurist som då fick sin fotbollsskolning i gamla fina Lens under Gervais Martel då, sån här legendarisk klubbägare. Klev in där, jag tror han var bara typ 23-24 år och gjorde någon sorts karriär där, blev klubbsekreterare till slut. Sen blev han president i Nice, sen tog han över i Barnsley. Och nu då så har han 2 klubbar samtidigt. Han har både Nancy i Ligue 2 och Ditto Åstende i Belgien.
Mm.
Och om man tittar på hur det går då med en vd som jobbar i 2 olika länder parallellt. Som sitter på det där tåget som du luffar på.
Ja, precis.
Så går det inte så jävla bra. Hans gamla Barnsley, enorma supportprotester. Nancy... ja, där var det också protester då förra veckan i Arsène Wengers gamla Nancy supporterrevolution tror man kan säga. 600 supportrar som i förra veckan då marscherade från hamnen upp till Marcel Picot-arenan i en sån här samlad protest mot både ledningen och ägarna.
Mm.
Det var första gången någonsin som alla olika supportgrupper då var enades i en fråga. Och det gjorde de ju då såklart.
Det är inte att veta att det är så fara och färde.
Ja, verkligen så. De, såklart då för att de ligger sist och för att de förmodligen då kommer åka ner i national, alltså tredje divisionen för första gången någonsin. Men framförallt då som en av supportledarna sa i tv att det vi skyller, det vi klagar på när det gäller Gauthier Ganay är att han inte är här. Han gillar inte att smutsa ner sina händer. Vi behöver en president som finns där varje dag för våran klubb.
Just det.
Ja, jag tyckte att det bara var värt att påpeka det, att det liksom det händer överallt nu och att det någonstans är så jävla tragiskt att det är här vi har hamnat då med att det viktigaste för en klubb inte är liksom hur man driver sin ungdomsverksamhet eller ens spelaraffär, utan det är vem är det som äger klubben.
Mm.
Att man vinner i ägarlotteriet. Och att det liksom krävs någonting då. Och ibland saknas något som är så oerhört banalt som att det finns en ägare eller en ordförande eller en vd som faktiskt bryr sig om klubben.
Nice. Det är ju jätterelevant i kvällens kontext också. För Nasser El Khelaifi har ju fått otroligt mycket kritik. Och det var väl bara 2 veckor sedan vi tog upp att, eller jag tog upp att han inte fanns på plats på PSG Lyon då när det var... alltså damernas Coupe de France, 8:e i franska cupen. Men att Olas åkte givetvis dit från Lyon. Och Khelaifi, eller Khelaifi får ju mycket kritik för att han är mer och mer osynlig. Men han har också 14 styrelseuppdrag vid sidan av. Alltså det är ju så här, PSG är liksom hans mer och mer som hans bisyssla på något sätt. Vilket väl är fallet för många av de här. Även om inte han åker mellan olika klubbar så blir ju utfallet samma liksom. Och det är precis... jag tror att många supportrar köper läget, eller man har resignerat, man har fattat att det ligger till så här och pengarna kommer från håll vi inte kan kontrollera och det är inte liksom, vi har inte någon insyn eller någon, vi är inte beslutsfäga i någonting som rör klubben, men ge oss i alla fall någon som låtsas älska klubben lika mycket som vi på högsta positionen, för allt annat är bara förnedrande liksom. Det är bara en sån, det är bara förmjukande mot de som brinner och lever och dör för klubben.
Ja, man har väl landat där att om Nasser skulle summera sitt 2021, vilken var den största segern ni tog, ja, men då är det väl att han i sin roll som ordförande för europeiska klubborganisationer lyckades liksom bända lite av makten över Champions League-pengarna till klubbarna, eller förhandlingsrätten i alla fall för ekonomin där. Att det var liksom en viktigare seger än att PSG tog hem en buckla eller så.
Just det.
Tragik är det. Och man borde inte behöva påminna om det, men det känns ändå som att det behövs att så där ser fotbollsvärlden ut. Mm. Äckligt. Och det, jag tyckte det var intressant som hände i Fotbolls Europa-veckan var just protesterna i The Championship. Värt att följa vidare.
Det gör vi då. Du är vår korrespondent på
korrespondent, VM. Är precis vad jag är.
Jag tänkte fråga dig lite. Jag lyfter frågan som vi gör mycket i den här podden. Framförallt man inte riktigt haft tid att förbereda sin podd så där jättebra som man hade önskat. För så här står det nämligen i italienska Corriere dello Sport idag.
Just Corriere dello Sport har väl nästan ett uppslag, en artikel om Zlatan Ibrahimovic, om att Milan är bättre när svensken inte spelar. På de 15 matcher Ibrahimovic startat har Milan tagit 1,36 poäng i snitt. På de 14 matcher han inte startat, ansvarigt skadad eller hoppat in, så har Milan tagit 2,86 poäng. Det är ju en markant skillnad och det brukar ju vara tvärtom, påminner Corriere dello Sport om. Och tidningen menar att siffrorna också visar hur Milans lag har mognat.
Och det där var vår vän och kollega Fredrik Pavlidis i sin utmärkta sammanfattning Headlines på Fotbollskanalen, som går igenom lite vad europeisk mestadels press skriver om olika, ja, en del svenskar i Europa och annat. Zlatan Ibrahimovic alltså, eller Milan utan Zlatan, bättre än med Zlatan. Den här rubriken har man ju, den har ju funnits tidigare. Jag vet att med Zlatan, något av avbrotten med landslaget för, och då nu pratar vi ju alltså 15 år sedan, så var det lite samma sak då. Det fanns ju statistik på att, framförallt under Lagerbäcks tid, va? Att landslaget gjorde bättre ifrån sig och så vidare. Och den återkom ju förstås, den diskussionen också, när han slutade för vad vi trodde var för gott. Och det här landslaget tog sig till Ryssland då. Det ena med det andra. Men den här gången så känns det lite känsligare på något sätt, för att det här är ju väldigt mycket en indikation på att Zlatan är slut, eller ja, ni vet ju allt med de här skadorna som drabbar honom nu och åldern och det ena med det andra. Och jag tänkte lite på detta i veckan när Charlotte Kalla blev bänkad så att säga från damstafetten i OS. Vi hade ju, du och jag och vår vän och kollega Kristoffer Bergström, en diskussion om detta där vi var lite blödiga, fick en känsla av. Simon tyckte att det klart Kalla ska med till OS och han tyckte det ska hon absolut inte. Så kan man inte resonera. Och att min, utan att följa längdskidåkningen på så nära håll, kände att gör man den typen av upphämtning som hon gjorde i damstafetten i Sochi OS, så är man liksom vaccinerad för all framtid. En sån, alltså en sån åkare måste man ta ut också.
Bokstavligt talat.
45, exakt. Precis. Kalla och Zlatan, lite samma läge nu. Liksom. Karriären börjar väl peka mot sitt slut ändå. Och hur hanterar man det här? Och hur hanterar man det som fotbolls- eller längdskidåkningsälskare? Och hur hanterar man det som media och så vidare? Jag tyckte det var lite intressant för att vi inför kvällens match här i Paris då har en situation som börjar likna lite detta, och det är Julio Messis första halvår drygt då i PSG. Där det tas väldigt mycket med silkeshandskar i statistiken och det faktum att det var fram till alldeles nyligen så hade faktiskt Messi bara gjort ett enda mål i Ligue 1, som är en liga som inte kvalar bland de tre bästa, knappt de fem, ja, möjligtvis fem bästa är det väl i Europa.
Han har legat bakom väldigt många skott, så är någon sån här statistisk uppgift. Det är, ja, Payet etta, sen han tvåa. De har verkligen så letat efter, alltså, halmstråletandet når nya nivåer.
Ja, det var väl mycket det, exakt. L'Équipe gjorde en sån jättegenomgång på hur det såg ut, precis hur Messi har rört sig, hur mycket han har befunnit sig i centralt på planen, hur mycket i sista tredjedelen, hur många skott har han fått iväg, precis hur många avslut. Men allt det här, alltså allt, det fanns nästan ingenting som var liksom förlåtande för Messis skull. Det var expected goals hade sjunkit och han försöker mer men lyckas mindre och sådär. Ration var liksom mycket sämre också nu då när det kom till avslut eller skott på mål. Och på något sätt så är det som att man kanske i nästan vilket annat sammanhang som helst hade börjat trumpeta, och detta redan i november, om att det här är en fiaskovärvning när jag gjort PSG. Det är ju alltså den man kan ge Leo Messi efter höstsäsongen i PSG är ju liksom ett totalt underkännande. Jag tror när jag sammanställde så låg han på 113:e plats då i skytteligan i Frankrike. Då hade han gjort ett mål, sen kom det till här häromdagen. Men att det är liksom, visst det kan ta lite tid att komma in i en klubb och ett lag och sådär. Och samtidigt så förstår jag varifrån det här kommer. Jag förstår ju verkligen det. Alltså, det känns hårt att gå ut och såga Leo Messi. Det känns som att han har vaccinerat sig mot det. Kanske ännu mer än Charlotte Kalla, för att det är en sån, ja, det är liksom 15 år på en sån brutalt hög nivå. Och just det här att svenska tidningar nog ingen vill vara först med att ropa ut det här, för det känns nästan som att dra på sig ett stigma på något sätt. Eller, känslan är väldigt mycket att man vill att det ska gå bra för Leo Messi, PSG eller ej. För att det vore så tråkigt för Ligue 1 att få det här underkännande på något sätt. Eller nästan att vi kunde inte erbjuda Messi det som han var bra på. För så är ju mycket jargongen, eller man ska säga, att det är på något sätt att är försvararna lite för hårda och domaren håller inte kvalitet och så vidare. Och så vidare. Det finns ju jättemånga exempel på detta, hur tidigare stora fotbollshjältar fasas ut, och när kommer liksom den första artikeln som slår fast att, eller det första tycket, krönikan som slår fast att nu är det över, det här är inte bra nog, bänka Messi till exempel, när kommer den? Frågan jag vill lyfta är egentligen lite hur man gör det här på ett bra sätt, för att det är ju som att väldigt många gånger när de här riktiga legendarerna kommer till slutet så blir det lite smutsigt och lite tråkigt ändå. Det är som att de inte får det där avslutet som man kunde unna dem. Samtidigt känner jag att i Leo Messi-fallet så blir det nästan tvärtom. Det är liksom finns en underdånighet som jag tror att inte ens han gillar just nu kring honom.
Jättebra notering sådär. Alltså, alltid när man pratar om de här sakerna, alltså de stora sakerna som är på väg att rinna ut när timglaset går allt snabbare och sådär. Så jag tänker på Stig Larssons självbiografi, titeln till den här, när det känns att det håller på att ta slut. Jag tycker om det, liksom det språkliga, det klumpigt språkliga, språkligt klumpiga i den. För att det är lite så det, så det kan vara mot slutet. När det känns att det håller på att ta slut. Och någonstans är väl alltid det kopplat till vår besatthet som människor i en mänsklig historia av berättelsen, att allting måste vara en berättelse. Du måste få ett bra slut. Det är därför som vi alltid pratar om den här besattheten, att sluta på topp, och man vill inte se Zlatan eller Messi vara en skugga av sig själva.
Nej.
Och vi har väl ändå kommit in liksom i till och med det postmoderna tillståndet, där vi har gett upp tanken på berättelsen. Och jag tycker att någonstans att det kan väl också få vara så, att varför måste alla sluta på topp? Varför kan man inte bara, kan det inte vara att sluta på topp att älska sin fotboll och spela division 3 och vara sämst på plan, men jag gör det här för min egen skull. Problemet är, som du väl är inne på då, att det måste ändå finnas en sanning i det. Man måste kunna kalla spaden en spade och ja. En blek Messi för en blek Messi och en skadad Zlatan för en skadad Zlatan.
Precis.
I fallet Zlatan så är det ju dessutom så att gud vad vi själva är skyldiga till att men räkna aldrig bort Zlatan. Någon gång så får man väl också gå in i, när bevisningen ser ut på visst sätt, att nu ser det faktiskt ut som att det håller på att ta slut.
Ja, det känns som att det håller på att ta slut.
Det känns som att det håller på att ta slut.
Ja, just det.
Och det behöver inte vara dömande, det är bara så att nu är det ju faktiskt på precis det här sättet.
Just det.
Och man ska inte alltid liksom ha ett män och blir det fel så är det väl toppen om det blir fel. Men det ser ut på det här sättet just nu. Faktiskt.
Precis, och samtidigt så känns det ju, jag har ju också den här instinkten att den som kanske inte är så journalistisk men som är lite att man har i egenskap av sju Ballon d'Or då, eller i egenskap av 100 säsonger runt om i Europa varav man fortfarande är på topp i Serie A då, som Zlatan har samlat ihop till att inte få att inte bli sågad på slutet på något sätt. Och det tror jag tror att det är den som styr bevakningen av Messi just nu. Det är som att den första som säger att Messi har ju faktiskt blivit dålig, det är ju barnet som säger att kejsaren är naken på något sätt. Sen så, och det skulle kunna släppa lite på fördämningarna, men det känns otroligt olycksbådande och det är nästan som liksom ett men som eller det är som ett jättetabu som alla låtsas om och trippa runt på något sätt. Och det har ju gått lite bättre. I Champions League ska vi säga.
Precis, men är inte feltänket det där att det är inte kejsaren som är naken, det är emiren i så fall som är naken. Det är PSG i det här fallet kanske, eller Qatar som inte har lyckats då. I alla fall min känsla att klarat Messi fortfarande kan vara en fantastisk spelare, och kanske världens 5 bästa eller 10 bästa spelare, och det kanske kan vara gott nog. Men liksom sådär, min känsla är ju att vad är spelarens uppgift? Ja, men glädjen i sporten att göra så bra man bara någonsin kan, att bete sig på ett värdigt sätt, att fortsätta vara romantisk på det sättet. Och vad är journalistikens uppgift? Sanningen?
Ja.
Allt är på det. Och så får man väl ge fan i, alltså livet är ju väldigt, väldigt sällan en berättelse. Även om vi vill hugga in den i det. Det var ju problemet tyckte jag när med Francesco Tottis sista säsonger i Roma. Det där med att alltså Roma är en klubb som berömmer sig för att ingenting någonsin kan vara större än klubben. Och sen står man där med Tottis berättelse och vet inte riktigt hur man ska hantera den.
Just det.
Och då blir det en misshandel av både Roma och laget och tränaren och lagkamraterna och av Francesco Totti. För att alla var livrädda för sanningen.
Precis så. Nej, det är exakt det här som är problemet. För jag tänkte, vi pratade lite om Andres Iniesta innan, som var verkligen en sån som gjorde det här. Som lämnade Barcelona på topp någonstans. Han det hade väl liksom gått lite ut för, men det var fortfarande en spelare som gjorde fantastiska insatser. Och sen så har det här Japan-äventyret bara förlängts med en säsong hela tiden för att han har hållit. Men det är nästan en bättre modell. Det Messi gjorde var ju att han gjorde den här flytten som alla hade liksom fantiserat om i så många år, hur skulle det gå, lite sent då, möjligen. Jag tror att en 28-årig Messi hade ju löst det mycket bättre. Och att han var så stor och att det var så mycket prestige och så mycket pengar för all del inblandat i det hela, så att det alla sitter helt låsta nu och vet inte vad ska vi kalla det här. Finns det tendenser till att det går bättre? För nu har det varit väldigt mycket så på slutet. Även här visade han tendenser. Och här, nu, Messi är på gång och liksom takta upp och så. Men det känns lite sorgligt. Och det känns som att vi alla går runt och upprätthåller någon form av lögn just nu. Som börjar bli lite problematisk. Återigen, inte en briljant idé att spela in det här avsnittet så 8 timmar innan
hans hattrick mot...
innan hans hattrick, precis.
Lionel Messi mot Thibaut Courtois. Messi, 26 karriärmål mot Real Madrid. 5 mål i Champions League-spelet. Nu i åttondelsfinalens andra halvlek. Med halvtimmen kvar har han möjligheten att ge sitt, för det är ju så du menar. Paris Saint-Germain, ledningen mot Real Madrid. Tungviktsmöte har straffspark. Och Courtois nyper den nästan. Han räddar den och Real-spelarna kastar sig upp i famnen på belgaren. Och Messi slår en straffspark som Courtois smidigt nere vid sin vänstra stolpe hinner ta hand om.
Men det är ju, ja, men det finns ju många också genom historien, vi vet, eller de flesta känner till hur det slutade för Maradona i Neapel till exempel, hur hatad han faktiskt var i Italien i många år efter karriären där, men hur det hade försvunnit lagom till att han gick och dog här om året hastigt lustigt, eller ja, olustigt i alla fall var det väl, men hastigt i alla fall. Så att det behöver ju inte vara så att man skriver liksom de sista orden nu, men det är ändå en journalistisk princip som är lite svår att upprätthålla just när man känner sig delaktig i den här sorgen på något sätt över att det blev som det blev och så vidare. Xavi faktiskt, en andes ett ganska bra exempel. Där hade vi också en spelare som inte riktigt själv ville acceptera att han inte var liksom per automatik längre den absolut bästa lösningen på Barcelonas mittfält de sista två säsongerna egentligen i klubben, och att man förstod att det gnisslades en del där och det är ju kanske ännu värre spelarna som inte riktigt inser det själva. Jag tror att Messi är väldigt medveten om, och Zlatan också väldigt medveten om hur det ser ut just nu och så, och det är ju lite mer sympatiskt kanske än att inte fatta det, men oavsett vilket så man får lite ont i magen av hela grejen och hela kalla uttagningen också för den delen. Vi får kanske ge Kroko rätt förresten så här.
Ja, nej, men det, jag vet inte. Det kan ju vara så att Messi, det han behöver för att komma upp på spåret igen, kanske att Cristiano Ronaldo börjar göra mål igen. Kan vara så.
Ja, just det.
Nej, men jag håller med. Rätt eller fel, man får väl äta upp om man har fel, men här och nu, vad är sanningen här och nu? Jo, sanningen här och just nu är ju att det känns som att det håller på att ta slut. Du, något som tog slut och aldrig tar slut är ju vår fascination för Pier Paolo Pasolini. Aktuell igen nu i veckan då, för att på torsdagen den här veckan så går upp en premiär för en teaterpjäs nere i just Neapel då, Maradonas Neapel. En fotbollspjäs om Pasolini. Med anledning då att det är den 5 mars så är det 100 år sedan han föddes.
Oj! Jag tänkte han var i din ålder någonting.
Ja.
Jag vet att han är död alltså.
Han dog ungefär samtidigt som jag föddes kanske. Ja. Mördades för att han gillade killar. Han var ju såklart också på grund av italienare och så vidare fotbollsfanatisk. Jag pratade om det förut och hans barndom hemma i Bologna på planerna och gatorna och hur det spelades fotboll. Han var en sann sån där fotbollsromantiker. Och stor support till sitt, det röda Bologna.
Och en ganska habil spelare.
En ganska habil spelare som också skrev om fotboll. Tror kanske till och med, om inte i Corriere dello Sport, så i Corriere della Sera skrev han ibland om fotboll. Om fotbollens teckensystem och allt sånt där. Han sa så här, vilket är min ingång, att skyttekungen i Serie A är alltid årets främsta poet. Och jag tänkte då, med anledning av att han fyller 100 här om ett par veckor, så kan vi testa om det stämmer, om fotbollsromantiken Pasolinis tes håller då 50 år snart efter att han mördades. Det jag har gjort är att jag har plockat ut skytteligaledarna i de 5 stora ligorna i Europa och plockat ett citat av dem och kört ner med min poesisimulator, så får du bedöma den poetiska halten i det.
Ja, vad roligt.
Du som ändå är en recensent på Aftonbladet Kultur.
Ja, visst.
I Premier League toppas ju skytteligan av Mo Salah, såklart. Han sa så här i en intervju med GQ alldeles nyligen. That's been my game since I was young. I get the ball, I am coming to you. I am coming to you. Poetisk halt.
Ja, hög tycker jag. Alltså, den var ju ingenting fram till upprepningen. Men där fick den ju någon form av litterär tyngd ändå.
Lite där tyngd tycker jag räcker ganska långt.
Ja, nej, men det är alltså, det eller som en vad ska man säga, som en poplåt av någon som befinner sig strax över Noel Gallagher i textskapande.
Liam Gallagher.
Ja, exakt. Precis. Ja, men det tyckte jag var fint. Bra. Gomo.
2+ kanske, 3+.
Ja, jag tycker, nu har jag inte hört resten i och för sig vad du ska säga, men det är klart, om det var det absolut bästa du hittade.
Alltså jag har inte letat som fan.
Den har mer liksom popmusik eller popmusikaliska kvaliteter kanske än en så poet, pretentiöst poetiska. Men jag tycker den får en svag trea.
Just det. Över till Bundesliga. Mm. Robert Lewandowski, obviously. Mm. Här kommer en dikt från Robert Lewandowski.
Ja.
Komjölk och sojamjölk är inte bra för mig. Mandelmjölk och rismjölk är okej. Jag dricker egentligen inte alkohol heller. Kanske vin, men bara ibland.
Ja, nej, det där lät lite som att han var copy för Oatlys eller något sånt där. Alternativt någon så här sjuk diet, typ 5-2 fast för elitidrottare. Nej, nej, jag tyckte det var lite så, Rebecca och Fiona kanske över hela. Man sitter i något mysigt tält på en festival och pratar om havremjölk. Jag följer inte för det.
Inte ens rimmet med inte bra för mig och rismjölk är okej. Det funkar inte heller.
Jag har så svårt att tro att det rimmade på polska eller tyska. Eller jag har väldigt svårt att tänka mig att han sa det här på svenska. Det är väl kanske mer det.
Det hade lyft dikten en smula. Ja, skitsamma. Ja. 2+ eller 1+?
Nej, det är netta.
En etta. Tråkigt att höra. Ciro Immobile, Lazio, Serie A. Omklädningsrummets balans står överallt. Där finns tunna trådar som aldrig får brytas. Fotboll är en kollektiv sport. Genom en säsong finns många ögonblick då du behöver dina lagkamrater. En extra passning. Bollen på rätt plats vid rätt tillfälle. Den goda gruppen minns allt.
4 dansande plus.
Det är så, va?
Ja, det var jättebra. Alltså det där, ja, den är rätt så, vad ska man säga, genomsnittlig fram till han börjar prata om tunna trådar. Det har ju en hög tycker jag litterär kvalitet. Jag säger litterär för att jag är ju absolut ingen poesirecensent. Men och plus att observationen är ju väldigt riktig också.
Ja.
Och snygg på något sätt.
Bra. Jag hör ekon av Jean Cassou, din franske poet, som sa att vi består av minnen. Vilket väl är en återkoppling till Alberonis där om vår kärlek och hur den är knuten till minnena. Den goda gruppen minns allt.
Jag hörde, just det. Jag hörde ju givetvis ett eko av min liksom globala lokala granne Per Hagman. Globala för att han rör sig ungefär samma länder som jag, men lokala för att han är precis som jag från Västergötland och mer precis Skövdeområdet. Skitsamma, tunna band pratar jag han om. Det är ju lite det nästan som Immobile inne på här. De där relationerna i livet som är liksom inte de närmsta men som är alldeles nödvändiga för att i hans fall överleva och må bra, och i Ciro Immobiles fall för att kunna utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt och spela bra fotboll.
Undrar om hans WAG i italiensk press går under titeln La Donna Immobile. Man hoppas.
Hoppas man verkligen.
I La Liga toppas ju skytteligan av såklart Karim Benzema. Din grabb. Och då blir det på originalspråk. Si vous écoutez bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre. Cela ne me plaît pas. Det handlar om varför han inte sjunger nationalsången för landskamper.
Precis. Precis. Han tyckte att man behövde lyssna noga då för att höra att den ändå åberopar att man ska gå ut i krig. Jag tycker själv att det är ganska uppenbart.
Det orena blodet och så vidare.
Ja, just det. Precis så. Ta till vapen, kära medborgare, och dela med andra.
Han missar inget.
Nej, det där tycker jag är mer politik än poetik. Men det hindrar ju inte att det är en bra spaning, så den är ju 3+ helt klart. Det är kanske att han har varit inne lite på det tidigare, eller många som åberopar det här som ett skäl för att inte sjunga Marseillaisen, och det förstår jag.
Det har varit en stor debatt kring vad som egentligen menas med det där det orena blodet och så vidare. väldigt stor debatt i Frankrike om det, hur det handlar om just om det främmande och yttre, och inte minst aktualiserat med hela Zemmour och folkutbytet, att det, medan andra hävdar att det, alltså nu ska jag ställa emot varandra, för att det är väl ganska vederlagt att det handlar om att det är snarare en klassfråga och ett vi mot dem från franska revolutionen, inte om svart eller vitt eller utlänning.
Nej.
Eller inte, så.
Nej, så är det ju. Men man kan ju också säga till Karim Benzemas, inte försvar, men kan passa på att uppmärksamma det, att Karim Benzema delar ju det ödet med väldigt, väldigt många fransmän, att han har sina rötter i Algeriet, både mamma och pappa, va?
Mm.
Det här vet jag, ja. Och att det är i år då, den här våren, 60 år sedan, flera av de här, ja, framförallt en stor massaker då under Algerietkriget, helt enkelt, när Algeriet försökte göra sig självständiga från Frankrike. Och ja, Emmanuel Macron åker ju mest, det är som att han mest tillbringar tiden med att försöka stoppa ett krig i Ukraina och åka runt och be om ursäkt för franska krigsförbrytelser så här. Förlåt, förlåt, förlåt. Men, och det här är en helt annan diskussion och lång och så vidare. Men det är ju det här som ligger bakom många av de franska spelarnas tveksamhet till att sjunga Marseillaisen. Och det är ju att man känner, precis som du säger, att även om vi tänker oss att det här handlar om franska revolutionen, så går det också att läsa in en liksom fransk krigstradition här som har drabbat deras egna väldigt mycket.
Just det. Jag tror Benzema har själv sagt att han är algerier i själ och hjärta, men att han som idrottsman är fransman. Och får han ihop det, så borde alla andra också få ihop det. Svårare än så behöver det inte vara.
Nej, han får inte alltid ihop det.
Nej, han får inte ihop det.
På alla områden kanske.
Nej, eventuellt inte. Fråga Valbuena. Jag tyckte ändå om satsmelodin. Jag hade jobbat in en liten Verlaine, vår gamla favorit, Chanson d'automne, i den. Affaire, la guerre, cela ne me plaît pas.
Mm.
Hur som, i Ligue 1, din liga, så är det Wissam Ben Yedder som toppar skytteligan.
Så där, ja. Det är inte, Leo Messi då har ändå avancerat från 113 plats till, jag vet inte, ja, kanske 50 någonstans.
Men ligger nu tvåa i den som ligger bakom flest skott.
Mm.
Ben Yedder är ju asemist, som man säger. Älskar de franska såna här beteckningarna. Alltså att han spelar i AS Monaco.
Mm.
Hans dikt låter så här. Han är ju världens tråkigaste människa, men här är hans dikt.
Mm.
För mig handlar livet inte om att ha vackra saker och visa dem, utan om att göra vackra saker. Det viktigaste är det som sker inuti oss.
Ja.
Kylskåps.
Ja. Poesi.
Sa du ASAP eller sa du?
A for effort, sa jag. Ansatsen var...
What's up, Ricky?
Exakt. Nej, men det är väl fint att någon kan säga så och göra den kopplingen, absolut. Och det var inte riktigt... Det var lite lägre än kylskåpspoesi, utan det var mer kanske det som man sätter på väggarna, du vet, olika bokstäver som placeras ut på en vägg i kanske något... på en väldigt vit vägg i ett vardagsrum med en väldigt grå soffa under.
Mm. Hemnet.
Ja, precis så. Men det ska ju inte han behöva klä skott för, i och för sig. Ja, den var okej. Svaga 3 plus då.
Vi tackar Hemnet för att ni har möjliggjort Fotboll Radikal den här veckan, och ger väl någonstans då, ironiskt nog, Pier Paolo Pasolini helt rätt, att den största poeten är Il Capo Canoniere. För att det var ju den poesi du hittade du just i Serie A.
Mm.
Den enda som är riktig capocannoniere. Chiro Immobile.
Mm.
Make till La Donna Immobile.
Mm.
Det var dagens dikt. Ska du ta oss härifrån då, innan vi blir utkastade ur vår lilla studio?
Ja, precis. Jag kan ta och lyssna härifrån. Om du blir utkastad på vägen så får det vara så. Så att säga. Jag ska inte bli ut med allt för mycket. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om tjejer och Spanien. Förra veckan hade jag den tråkiga nyheten, eller rapporterade om den tråkiga debatten kring Rayo Vallecanos tränare, som hade på något sätt glorifierat gruppvåldtäkt och ändå fick behålla jobbet på dem sidan trots mycket protester och flera i staben som hoppade av. Jag tänker att vi hoppar till Zaragoza, CFF, och deras barnlag, eller vind. De har ju väldigt mycket olika namn i Spanien på olika åldersgrupper. Men här pratar vi om 10-11-åringar då. Och där tjejerna i Zaragoza CFF, 10 och 11 år gamla, just har vunnit den mixedliga som finns för sin åldersklass. Och det innebär alltså att lag av olika kön, eller ja, av två olika kön i alla fall, får mötas. Och för första gången så är det ett tjejlag som har vunnit den här Alevin-ligan. Och de här 10-11-åringarna från Zaragoza slog då Suera i sista matchen. Eller i den, det återstår några matcher faktiskt, återstår några omgångar. Men med en 11-1-seger där så kan man säga att man kunde knyta ihop säcken, och för språnget är ointagligt. Och det är intressant, för samma klubb då, Zaragoza CFF, har sedan ett par år varit lite luven med den lokala fotbollsfederationen, som är Aragons fotbollsförbund skulle vi kunna kalla det, där man upplevde att deras damlag, alltså seniora damlag som spelar i andra divisionen, blev diskriminerade och blev utkastade från sina träningstider och så vidare, för att ett lokalt herrlag skulle få bättre möjligheter att träna och så. Så det här är liksom en liten sån feministisk underrättelsetjänst i Aragon i Spanien, som, eller påverkanskampanj i alla fall kan man säga, som Zaragoza, upplysningskampanj kanske vi ska kalla det, så att det inte låter så mycket kalla kriget, som Zaragoza ägnar sig åt. Så jag tycker vi bara firar att de här tjejerna tog hem ligan, mixedligan, i år, och konstaterar också att det finns goda skäl att spela pojkar och flickor mot varandra upp till åtminstone när de kommer in i puberteten. För det här är ju en fråga som lyfts med jämna mellanrum.
Absolut.
Simon Bank, uträttad? Nej.
Ja, och med all rätt. Nej, men vi lyfter på vår basker, eller kanske inte där då, men på vår lilla spanska hatt.
Ja, som brer av något slag.
Just det.
Vad det kan vara. Mm. Och så tänkte jag att en spansk tjej kunde få ta oss härifrån. Jag tror, men nu vågar jag inte svära på det här längre, för podden har pågått ett tag, jag tror inte att vi har låtit Rosalía leda oss ut från podden någon gång hittills. Rosalía som är enorm i Spanien, men i hela latinovärlden egentligen. En född i Barcelona och är någon form av modern flamenco-uttolkare skulle man kunna säga. Men också allt mer känd för samarbeten med The Weeknd och med James Blake och ja, en rad riktigt stora artister som har uppmärksammat denna spanska seniorita som sagt gör något nytt med flamencon. Observerar att hon är från Barcelona, som ju är ganska långt ifrån Andalusien där flamencon kommer ifrån. Men det märks så att säga inte. Rosalía, som länge har varit känt som nästa stora grej, har inte riktigt fått sitt genombrott i Sverige. Men i resten av världen är hon större än störst. Och vad behöver man en tisdag i februari, Simon? Man behöver lite eldig spansk flamenco, är det inte så?
Sant. Aldrig mer.
Så vi säger olé och hasta la vista.
Baby.
Hej då.
Hej då. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.